Prat och kött med Katarina och Jerker.
Välkommen till nummer 15 av denna fantastiska serie som heter Tjat och Tjöt. Med mig, Katarina Johansson Nyman, och
Jerker Pettersson här, mitt emot i studion.
Ja, hej Jerker.
Hej Katarina.
Tänk att vi har kommit upp i 15 program, inte dåligt.
Tiden går du. Ja. Det är så när man har roligt.
Ja, det är så är det. Ja, precis. Du, idag är det en kall dag, så som det har varit bra tag nu. Minusgrader på morgonen, och någonting som vi pratar väldigt mycket om i Sverige just nu och generellt är ju det här med elpriserna, elen.
Ja, det blir ju ruggigt aktuellt då i början på varje månad när de här fakturorna dyker upp. Det är ja. Då man ser siffrorna och häpnar.
Ja, och nu har det varit sällsamt kallt, så att det har dragit en hel del, åtminstone hemma hos oss.
Det är samma här. Får jag fråga vad ni hade i januari?
Ja, men du, nu frågar du saker som jag inte... Det är mannen, maken, som har koll på det där. Jag kan inte svara på det. Han sa en siffra alldeles nyligen, men du vet, det gick in genom ena örat, ut genom det andra. Jag mera... noterar att det var högt för vi jämförde med förra året.
Mm, det var det hos oss också.
Ja, vad har ni då?
Ja, totalsumman, för det är ju det här som är lite lurigt också. Det är ju, i vårt fall så är det så att vi har två fakturor, en från nätbolaget och en från elbolaget. Och så slår man ihop dem där, då får man ju en total. Och då så, för vår del, så kostade energin för vårt hem drygt 7000 kronor i januari.
Mm, just det. Jag kan nog känna igen den där. Jag tror vi kanske var uppe i 8 någonting sånt där för oss. Ja, något sånt.
Men ni har lite varmare hemma.
Vi har varmare hemma. Men vi har också eldstäder, ska jag säga. Vi har en kamin i köket och vi har en kakelugn också som vi kan liksom köra igång, och då blir det lite varmare. Då stöttar det upp en del faktiskt. Nej, men jag tycker så här, min input i det här, det är att det här är helt, helt obegripligt för gemene man. Alltså det är nästan ingen som kan förstå hur priserna sätts och hur det funkar och varför vi i Sverige har så förhållandevis har fått så mycket högre elpriser än vad det var för några år sedan. Och det här med alltså hur vi påverkas av världen. Och jag tänker att alltså, elen påverkar ju alla människor i Sverige. Alla är vi beroende av el. Och då borde det vara någonting som blir liksom mer lättbegripligt för gemene man. Men jag är helt övertygad om att inte ens politikerna begriper det här. De som tar beslut om det här. Det är så svårt att sätta sig in i.
Ja, jag kan ju inte annat än att hålla med. Och jag tror absolut inte att politiker begriper det. För de har inte kunskap att begripa det, krasst sett. Det låter ju lite hemskt. Men det är min uppfattning i alla fall. Och det är svårbegripligt så som det är konstruerat. Ja, det är det. Jag har försökt att begripa det. Eller så här. Jag, lite Excel-nörd, så blir det statistik och så försöka spjälka isär den här 7000 kronorna. Vad kommer de av det? Och det är i alla fall det första man kan göra så för att förstå det. Och det visar sig att själva elgenereringen, det är den lilla delen. Alltså att generera el, för el måste genereras. Det är den lilla delen av totalkostnaden. Vilket ju då är märkligt, va?
Och då menar du inte det ni gör av med, alltså inte förbrukningen, utan du menar det som så att säga är i andra änden?
Ja, och här kommer du, det här är ju, precis så kommer du direkt på pudelns kärna. Det är nämligen så att el är ingen vilken vara som helst. Andra varor kan man då producera, lägga på lager och sen konsumera. Men el har den helt unika egenskapen att elektriciteten måste konsumeras i samma sekund som den genereras.
Ja, precis. Samtidigt så finns det väl större möjligheter att lagra el nu.
Förvisso är de större, för det kan göras batterier, visst. Men det är ju en pytte del av helheten.
Mm.
Den har ingen betydelse, skulle jag vilja säga.
Man brukar ju också säga att elpriset styrs av den senast producerade kilowatten. Och det är väldigt svårt att förstå, tycker jag. Att varför ska den sista producerade enheten sätta priset på allt?
Ja, egentligen så är det ju... Det är svårt att sätta pris på el, för att priset på el det sker ju i stunden. Det är därför det är så komplicerat med själva den här varan el. Den går liksom inte att sätta pris.
Men hur kan det då komma sig att man kan sitta och titta på nyheterna på kvällen, en vanlig tisdagkväll, och så säger de så här: imorgon kommer elen att vara dyr. Då kommer den att kosta över 2 kronor kilowattimmen. Kan de sitta och säga? Hur kan de veta det dagen innan?
Ja, just nu så är det nog helt enkelt så att det går att räkna ut, tack vare väderprognoser, att det kommer inte att blåsa. Och blåser inte, då genereras det ingen el på de platserna, och då blir produktionen, det vill säga utbudet, lägre. Och då vet vi, marknadsekonomin, lågt utbud, hög efterfrågan, vad händer med priset?
Jo, men det är ändå lite svårt att, alltså, de kan ju inte riktigt veta hur vädret kommer att bli. Alltså, det kanske blir lite mer sol än man har tänkt sig. Det kanske blir lite mer vind än man har, alltså, lite svårt det att förstå, alltså, att hur kan man veta i förväg? Jag tycker det är svårt att förstå.
Ja, men egentligen är det en prognos. Man vet ju inte, det är en prognos.
Du tänker så.
Ja, det är ingen som vet. Och sen är det då, återigen tillbaka till det faktum att av den totala pengen som du ska betala hemma vid, så är själva det här som vi kallar elpriset, det är den lilla delen.
Vad är den stora delen?
Den stora delen är det faktum att vi är distributionen av elen. Eftersom vi då har gått från att vi har haft ett fåtal generatorer, det vill säga Vattenfall och ett antal kärnkraftverk som har producerat stora mängder, kan generera stora mängder elektrisk energi. Sen har någon då fått för sig, politiker och andra som inte vet, att vi ska ersätta dessa få till många förhållanden. Till många till många. Det vill säga, det ska genereras el på en jädra massa ställen. På soltak och i vindkraftverk kors och tvärs. Och så ska det distribueras kors och tvärs. Och balanseras. Och det är klart att det är en helt annan struktur än den struktur vi byggde upp på 1970-talet med våra kärnkraftverk. Och det gör då att distributionskostnaden av den genererade elen överstiger andelsmässigt själva kostnaden för att generera elen. Och det kan man då ha olika åsikter om. Min åsikt tror jag framgår av tonfallet, vad jag tycker om det.
Nej, men för jag tänker så, det var ju ändå så att när var det senast vi hade höga elpriser? Är det 2 år sedan eller vad är det?
Vi hade ju en topp då när det bar iväg utav helsike och regeringen fick gå in och ge bidrag.
Just det, precis. Och nu diskuteras det ju igen då. Åtminstone tycker vissa att man ska gå in och ge bidrag. Men jag tänker, för det var ju då för 2 år sedan. Det var väl egentligen första gången man började prata om det här ordet som du nämnde nu, balansering. Att vi kan inte leva på... Det är svårt att bara ha vindkraftverk.
Det går inte.
Nej. Därför att ofta så är det så att det räcker ju att åka runt i landet och titta när de här stora vindkraftverken står. Så är det väldigt ofta, även om det blåser, så står de still. Och de funkar helt enkelt inte. Så att det är väldigt lynnigt, och vi kräver stabil liksom eltillgång.
Ja, och det här har ju då grunden i att vårt elnät är uppbyggt på växelström. Så är det. Och växelström har en frekvens, och den frekvensen måste hållas. Och då måste det råda balans mellan generering och förbrukning. Och det här är ren fysikalika, och det är ingen politiker som har greppat det där. I alla fall inte de som tog de besluten om att då aktivt avveckla och nedmontera den stabila struktur som fanns.
Det gick väl lite fort kanske. Och sen som du säger, det var politiskt.
Ja, möjligen ursäktande är att det gick fort. Det här kan få mig att bli röd i ansiktet.
Jag ser att din ton i ansiktet går upp nu lite grann, Jerker.
Ja, men det är lika, alltså, river av plåstret. Det var alltså alldeles förbålt korkat av de som då ledde regeringar på den tiden, oavsett vilket parti de tillhörde. Det finns några som då är utpekade naturligtvis, för de satt i ledande ställning.
Mm.
Och de aktivt saboterade. Jag kallar det alltså en skadegörelse.
Ja. Och det var ju samma sak som hände i Tyskland. Det här energivände, det gick ju också väldigt fort. Då skulle man ju liksom man skulle göra sig av med kolkraft och kärnkraft, och så helt plötsligt skulle man ha förnyelsebara energikällor. Och det gick ju också jättefort. Och Tyskland har ju också jätteproblem och varit väldigt beroende av rysk gas och sådär.
Ja, det är ju då ingen förebild att följa efter, om vi säger så, vilket väl då vissa i Sverige gjorde.
Mm.
Jag tillhör inte dem.
Nej. Du, och nu kommer ju också det här som kallas för, man brukar prata om effekttariffer eller effektbaserade avgifter. Det vill säga, man vill ju försöka få ner de här energitopparna liksom. Det vill säga, de flesta går upp ungefär samma tid på morgonen och kör igång sin liksom, laga frukost och vad man nu gör. Och sen kommer de flesta människor hem på kvällen ungefär samtidigt och kör igång diskmaskin och tvättmaskin och lagar mat och sådär. Och det där ska man ju då försöka få bort, och då kommer det att bli väldigt dyrt om man då just kör igång alla maskiner samtidigt. Då. Och då... Nu har ju vi har Vattenfall, så det har inte kommit hit då till Tyresö ännu. Men jag har vänner då som har en sån här så kallad andel i en lägenhet i Vemdalen. Alltså dit åker de och åker skidor och sådär.
Mm.
Och fjällvandrar på sommaren. Där har det här införts. Och då berättade de att här en dag i januari, någon dag... 14 säger vi, jag vet inte vilken dag riktigt, då hade förbrukningen kostat då 1800 kronor på en timme, tror jag det var. Och det beror ju helt enkelt på att när du är då i fjällen, då kommer du hem, du har åkt skidor hela dagen, du är trött, du är frusen, du kör igång bastun, du kör igång värmeskåpet för att torka alla dina blöta saker. Du kanske börjar laga mat, du duschar. Och dessutom hade de då till den här lägenheten då också installerat att du ska kunna ladda din elbil. Och du förstår vad dyrt det här blev då. Alltså 1800 kronor. Och det innebär ju då kan man ju fundera på vad innebär det här? Ja, nu har ju de bestämt sig för att de ska ta bort den här att man ska kunna koppla, att man ska kunna i alla fall vissa tider då ladda sin bil. Men det kan ju också innebära att du ändra inte kommer att hyra ut din sportstuga i fjällen. Eller också så får du helt enkelt hitta på någon variant där de som hyr får betala för elförbrukningen helt enkelt.
Ja, det är väl den rimliga utvecklingen i det här fallet. Idén med effektavgifter är ju egentligen en politiskt styrd aktiv beteendemodifiering. Det vill säga, vi ska bete oss på ett annat sätt. Vi ska inte förbruka hur som helst. Vi ska ha variationer. Det går inte att göra på annat sätt om det är så att man bestämmer sig för att sol och vind ska bestämma när det finns energi. Då är det ju så. Då ska vi alltså rätta oss efter när det finns sol och vind och leva därefter. Om man har det som ett aktivt ledstjärna i sin tillvaro, då blir det så. Men om vi då inte vill leva efter när det finns sol och vind, då blir det åt helsike. Och det är väl bara att fråga svenska folket då om de vill leva efter sol och vind eller ej.
Alltså, jag tänker, för det finns ju massa andra komplikationer med om man då ska försöka liksom sprida ut sin elförbrukning. Till exempel så brukar man ju säga då, alltså försäkringsbolagen säger ju, man ska inte köra sin tvättmaskin eller diskmaskin på natten. För man måste ha koll. Och vi var ju precis, alltså bara för något år sedan här, så var ju vi precis med om det. Att det var en väldigt varm sommardag. Jag skulle köra en mindre trasmatta i tvättmaskinen. För just när det var så varmt så skulle jag kunna hänga ut den och skulle torka fort. Då. Och så hade vi varit och badat och så kommer vi in. Och så hör jag då litet konstigt ljud ifrån källaren då, där tvättmaskinen går. Och rusar ner. Och då har alltså den här mattan då lagt sig så där som det blir ibland när den ska centrifugeras. Va? Det blir ju enorma liksom krafter.
Centrifugalkrafter.
Precis. Så att maskinen har alltså, trots att det satt en liten spärr, alltså det satt en liten grej framför, så har den successivt liksom hoppat ut från sin, så att säga, sockel då, va?
Den har löpt amok.
Ja, löpt amok. Och sen till slut så trillar den alltså framåt. Och då var det ändå en skiva ovanför, men den lyckas ändå liksom trilla framåt. Och då slits ju liksom själva vattenslangen av. Och helt plötsligt sprutade ut vatten i hela källaren. Nu hade det här hade precis hänt, så att vi ganska snabbt så kunde vi få liksom stopp på vattnet. Och vi har också alltså en klinkergolv, så att det blev liksom inga skador så. Men för det här hjälpte ju ingen golvbrunn, för det sprutar ju bara liksom, så det, oj. Men hade vi inte varit hemma, eller hade det här hänt på natten, det hade ju kunnat bli liksom katastrofala följder. Så att det som är bra på ena sidan kanske inte är bra på den andra sidan.
Nej, man må ju se helheten som vanligt. Ja. Det är ju så. Men suboptimeringen är ju uppenbar vad det gäller elsystemet i Sverige. Det kan ingen ha missat. Alltså. Det blir ju så.
Och så tänkte jag på en annan grej. Alltså i Norge, där har man ju infört någon slags enhetspris nu på el. Som man skulle kunna teckna, som kostar, jag tror, 40 öre per kilowattimme. Och det här kan man då, därför att man har haft så stora diskussioner i Norge helt enkelt. Och det här då tror man ju då kommer innebära att norrmännen kommer göra av med mer el. Och vilka drabbas då? Jo, vi i Sverige.
För då exporterar de inte lika mycket till oss.
Nej.
För allting hänger ihop.
Precis. Tvärtom så kommer vi att exportera till dem då.
Mm.
Och då ökar våra priser. Så det här liksom, alltså den här globala ekonomin, trots att vi i Sverige borde kunna ha liksom ganska billig el, gör ju att vi då, och man diskuterar ju också den här ledningen till Finland som ska byggas nu.
Den har väl redan öppnat en ledning dessutom.
Det.
Ja,
ja.
Ja. Och det är det som ligger bakom bland annat de höjda priserna i norr, så vitt jag begriper.
Mm, just det, precis. Ja. Och på tal om det då, så läste jag häromdagen att nu vill ju då EU, de vill ju ha något som kallas för, de vill ta in avgifter på så här flaskhalsar, flaskhalsintäkterna. Och då är det ju så att vi har ju olika elprisområden i Sverige. Och när elen går mellan de här elprisområdena, ska jag säga om jag har fattat rätt då, då får Svenska Kraftnät in intäkter. Och det är ganska mycket intäkter då. Men EU då tycker att EU ska få ta del av de här flaskhalsintäkterna. Och i andra länder så uppstår de här flaskhalsintäkterna när man skickar mellan olika länder. Men i Sverige så är det ju för att vi har olika elprisområden. Och typ 98% av all liksom, tid så är det olika priser i de här olika elprisområdena. Och det här kommer alltså innebära då att Sverige då i så fall, om det här skulle gå igenom då i EU, då får Sverige skicka vidare 5 miljarder till EU. Förstår. Och vem ska betala det? Jo, svenska konsumenter.
Ja, och det har vi gjort då genom att vi betalar på vår nätfaktura. Pengar som ramlar in på Svenska Kraftnäts konto som jag tror ligger hos Riksgälden och nu är uppe i 65 miljarder om jag läste rätt senast. Så det är väl de pengarna det då ska tas och skickas.
Mm. Och Svenska Kraftnät, då, ska de ha de pengarna till att bygga ut eldistributionen?
Ja, jag läste på, tanken är att det ska alltså finnas pengar för att förstärka distributionsnätet. Men vi kommer tillbaka till grunden, och grunden är det här med distribution av el. Det är helt enkelt förbannat dyrt att distribuera el över långa geografiska sträckor. Och därför så behövs det finnas generatorer nära människorna som är stabila och levererar och kan styras. Det vill säga, man kan styra så att när det går åt mycket el, när vi ska laga maten, sätta på tvättmaskin och så vidare, så finns den.
Mm.
Och det här är fysikalika. Och därför då, stänga Barsebäck var tokigt. Stänga Ringhals var ännu tokigare. Det var stabila generatorer, kort och gott.
Men du, alltså det här är ju några år sedan, du kommer inte ihåg, var det någon diskussion då? Eller var det någon opinion? Eller det blev så politiserat så det gick liksom inte, för jag tänker det måste ju ha funnits massor av experter på det här området. Fick de aldrig komma fram?
Du menar när Ringhals stängdes?
Ja, precis, när man tog de här besluten.
Ja, det här var ju på den tiden när människor... Ja, nu måste jag faktiskt ta i lite. Det får man göra i tjat och
tjat.
Ja, det var på den tiden när människor hänlät sig till att imponeras av en 16-åring som trodde att det skulle leda världen rätt. Det var på den tiden. Det är nu 10 år sedan ungefär. Så att det har lyckligtvis då ändrat sig. Men besluten som togs... Det här är ju långsiktiga beslut när vi pratar om kraftverk. Men sluten som togs, de får vi ju leva med idag. Och det är det vi ser varje månad nu på elfakturen. Det är inte konstigare än så.
Jag tänker på 70-talet, 80-talet. Ja, 70-talet hade vi då en energikris. Men då handlade det väl mer om... Alltså då handlade det mer om bensin och diesel. Och
ja, det var så här 1973. Var det inte då, det blev ju faktiskt oljekris och priserna gick upp och man hamstrade bensin. Jag vet, jag var med farsan och fyllde plåtdunkar på macken för att det skulle finnas och så.
Men påverkades elpriset då? Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Nej. Det var ju alltså, du pratade vid 70-tal och det var ju så att Sverige hade en väldigt... ordnad och utbyggd energiproduktion. Och den var ju monopol. Det var Vattenfall.
Mm.
Punkt slut.
Mm.
Och man kan faktiskt fundera på om inte el är en sån mycket unik vara som kanske då rent av lämpar sig bättre för monopol, hör och häpna.
Det är kul att höra det här från dig, Jerker.
Tycker du? vad tycker du?
Jo, jag tänker också så här att jag då som är uppvuxen i Värmland, då heter det ju Karlstad Energi AB eller något sånt där heter det ju. Där som sålde då elen lokalt. Men sen så kom ju då Fortum eller någon sån där, jag tror det var Fortum. Och köpt, alltså de har ju dammsug, de har ju köpt ifrån alla kommuner kan man ju säga. Och blev det billigare? Nej, det blev det ju inte. Alltså, det var ju en affärsidé ju, att köpa dammsuga de här och köpa upp och sådär. Så att, nej, det var ju så att man hade en övertro på liksom privata marknaden och... Nej, precis. Varför? Vi hade ju billig el en gång i tiden. Vad hände liksom?
Och det kan man ju tänka på. Vi kan ju så här att el och elnät är ju infrastruktur.
Mm.
Och infra är ju sånt som är långvågigt. Det är långsiktigt. Ultra är tvärtom, då är det snabba ryck hit och dit. Och infrastruktur, och det kan vi ju se om vi då tänker att vi har VA-nätet. Det är också infrastruktur. Vatten ska in och vatten ska ut, kort och gott. Vägar är infrastruktur. Järnvägar är infrastruktur. Flygplatser är infrastruktur. Och då är det ju så att de här infrastrukturdelarna är ju kapitalintensiva och måste gå över lång tid. Och då kan man fundera på om det är så att om vi har en stat så kanske staten ska äga och förvalta dem.
För precis, där har du ju en poäng, för att jag tror inte det finns någonstans där man har sålt ut VA-systemen. Det har inte jag hört talas om.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Det är ingen som vill hålla på med skit.
Nej, nej, precis.
The shit business.
Bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Bara luras, lura, lura, luras. 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 Bara luras, lura, lura, luras.
Sen är det ju många som säger att vi fortfarande har väldigt billig då el i Sverige jämfört med Europa. Men då ska man ju komma ihåg att vi gör ju också av med mycket mer el i samband med uppvärmning. Alltså jag tror vi kanske gör av med 3 gånger så mycket mot om man har ett hus i Frankrike eller något sånt där.
Ja, jag kan inga siffror, men vi vet ju att det skiljer med temperatur på breddgrader. Så enkelt kan det ju vara. Nu har de i och för sig i Frankrike, så vitt jag vet, så de har ju då taskig isolation, så när det blir kallt då går det åt. Och lika så gör de av en hel del energi på att köra air condition.
Ja, just det. Det gör man ju på sommaren. Ja.
Och jag tycker det är bättre att anpassa sig till värmen då. Jag gillar värme.
Mm. Men den här vintern har de väl haft lite kallt där nere också?
Det är jäkligt kallt.
Ja. Mm. Men du, jag lyssnade ju till din spaning här. Omvärlds, eller vad kallar du för? Årsspaning?
Trendspaning.
Ja, okay. Och där sa ju du någonting som jag tyckte var lite intressant. Det här nämligen att stora bolag i USA till exempel, då, såna AI-bolag och så här, de måste se till att ordna sin egna elförsörjning.
Mm. Visst, ska du bygga ett datacenter, det är inte säkert att det finns el, inget givet. Utan då får du väl fixa en generator, alltså ett litet modulärt kärnkraftverk, elmotsvarande. För att du må ha energin tillgänglig på platsen där den förbrukas. Det är det här. Vi är tillbaka till generering och förbrukning ska helst ligga så nära varandra för att den sker samtidigt. Det är ju så. Och det är därför då, när vi tar bort Barsebäck och Ringhals ur södra Sverige där vi har särskilt mycket människor som förbrukar, så är det ju obalans i massor.
Mm.
Knäppt. Det är ju helt enkelt galna tagna beslut. Nej, nu håller jag på att bli upprörd igen.
Och jag tänker, de här Northvolt och Stegra, de etablerade sig ju i norra Sverige då för att vi då har haft billig energi då. Och då kan man ju tycka att det är helt galet att ska såna här stora bolag då komma, och som ju kräver förstås massor av energi. Och de som drabbas, det är ju vanliga konsumenter då när priserna sticker iväg. Alltså.
Ja, ja, visst, så är det. Och det är ju likadant som den här idén att men alla kör elbil. Ja, visst, okej. Okay. Det innebär att en väldigt stor energimängd ska flyttas från diesel och bensin till el då. Och då kommer ju förbrukningen av el att öka, efterfrågan att öka, kontra utbudet, då ökar priset och effekten blir att för att du kör elbil så kostar det mer att ha det varmt hemma.
Just det.
Så tack alla elbilister, nu är det lite kallt hemma.
Mm. Ja, men precis. Alltså, egentligen kan man ju tänka så här att här har ju politiken lurat oss då. Nu sticker jag ut hakan, men alltså man säger å ena sidan ni ska använda mer el. El, det är liksom miljövänligt. Och sen, ni ska överge de här. Men, och hoppsan, det innebar att allting blev dyrare även på andra sidan, precis som du säger. Då blir det dyrare att leva hemma. Mm. Och det innebär ju då att även de som inte kör elbil, eller rätt sagt, de kanske inte kör bil alls, de får ändå vara med och betala.
Så blir ju effekten till slut. Ja visst, och det här är ju som du säger, man luras, eller jag kan vända på det och säga så här, många människor har låtit sig luras. Vi skulle istället då tänka kritiskt, stå upp, stå på jorden, inte lita på utsagor avsedda att luras.
Och då är vi tillbaka från början där jag, alltså att det här är så svårbegripligt för oss vanliga svenskar. Så därför har vi så svårt att ha en uppfattning i frågan. Vi förstår inte det här. Så därför är vi lättlurade.
Ja, möjligen är det så att vi skulle ha e-lära på programmet eller på, i skolan redan i första, i lågstadiet. Ja, jo, visst är det så. Visst är det så. Men du och jag, vi vet ju mer nu
än vad vi gjorde för
när vi började för en halvtimme sedan.
Ja, jo, i och för sig. Jag har ju fått lära mig en del av dig.
Absolut. Och jag har lärt mig av dig.
Ja, precis. Usch, ja. Nej, jag tycker det här är jobbigt, Jerker. Ska vi sluta för idag?
Ska vi dra ur pluggen?
Ja, ja, det gör vi. Ja. Nu går vi hem och du går hem till din 16-gradiga villa och jag går hem till min, till min öppna spis. Och så klarar vi åtminstone några månader till tills det börjar bli lite varmare ute.
Våren är antagande.
Mm. Ja, vi hoppas på det. Tack för idag, Jerker Pettersson.
Tack, Katarina Johansson Nyman.
Och ni har lyssnat till Tjat och Tjöt på Tyresradion.
Tjat och Tjöt med Katarina och Jerker.